Ni lyssnar på Malströmmen här på Expressen med mig, Petter Lundén och Noa Bachner. Vi lovade redan förra avsnittet när vi också bröt mot att vi inte ska prata om oss själva eller reaktioner på den här produkten som podden är. Men det har fortsatt trilla in folk som diskuterar det vi har diskuterat och kommer med inspel och sånt. Fortsätt med det, säger vi.
Exakt. Det var en hel del som har hört av sig i olika kanaler och engagerat sig i de ämnena vi pratat om här. Det tycker vi är jättekul. Och vi vill bara uppmuntra till det. Men framförallt också att man gärna får komma med förslag på vad det är vi ska sitta och orera om här.
Exakt. Jag fastnade också för en kommentar på Spotify. För det första visste jag inte att man kunde kommentera på Spotify. Och en sån upptäckt gör mig väldigt munter.
Tänk om de inte vet det själva och inte har modererat flödet.
Det går bara skriva korset. Nu går jag in i anteckningar här. Jag måste få skriva ner den här känslan jag bär på. Men att någon som skriver att en mer osympatisk, självgod och dryg sidekick är svårt att tänka sig än den som Noah nu fick dras med. Och det är en väldigt kul tanke att du har tvingats in i den här studion under pistolhot och det är han som ska med den jäveln.
Jag har haft uppehåll från era poddar i ungefär ett år och det har liksom bara varit en kamp om att jag frågar olika chefer på Expressen, vad har ni? Ja. Och de bara, vi har, och så kastar fram förslag. Ja. Jag bara, nej. Så till slut så är det liksom.
Så jag tänker till alla som lyssnar, håll även koll på Noahs Instagram och se om det finns såna här, du vet, om han färgval på kläderna, såna Britney Spears Instagram. Gult är ett rop på hjälp. Ja.
Med det sagt, nu ska vi lyssna på det här.
Man måste zooma ut och inse att de problemen vi hade 2023 härstammade sig från beslut som styrelsen var med och tog 2022. Däremot så har styrelsearbetet under 2023, det var överraskande bra. Strukturerat, kreativt, vi klarade av att balansera kortsiktig krishantering med att faktiskt investera in i framtiden. Både strukturellt, kapitalmässigt med mer ledare för utsatta spelare. Men också in i en ny verksamhetsplan. Så just att man klarade av att vara både kort och långsiktigt trots att det var en sån kris. Det är ett gott betyg till både verksamhet och styrelse. Så att där är jag tacksam att vi inte behöver börja om från noll.
Det här är IFK Göteborgs ordförande Rickard Berkling som valdes om till ordförande i IFK Göteborg då på föreningens årsmöte i veckan. Mm. Han har varit ordförande i IFK Göteborg sedan 2019, tror jag. Nej, kanske sedan 2021, men han har suttit i styrelsen sedan 2019. I alla fall, han pratade här då om att Blåvitt har utvärderat det senaste krisåret. Det är ju en förening som har slutat på i snitt 10:e plats de senaste säsongerna i Allsvenskan. Mm. Men det är inte det jag tar fasta på här, utan det är ju att han är överraskad. Själv. Han är förvånad över hur bra det har gått i styrelsearbetet.
Ja, dessa man han pratar om, det är han själv.
Man har i styrelsen. Han står själv där lite lyckligt, liksom, har plötsligt vaknat inför att jag har varit jättebra i år här. Vilket är jätteöverraskande och jättekul att han har varit det.
Man blir jätteglad när man ser hur fantastisk jag är.
Ja, exakt. Och det här var ju en av många gånger den här veckan som jag har tänkt just på överraskningar inom fotbollen. Man kan bli överraskad av olika saker inom fotbollen. Vilket är lite det jag tänkte snacka om den här veckan. Överraskningar och liksom förmågan att bli överraskad. Eller möjligheten att bli överraskad i fotbollen för tiden. Berkling är ju annars mest känd för att han för ett par år sedan kom med utspelet att IFK Göteborg skulle gå förbi Malmö FF och det rätt fort.
Just det! Ja, det är han, ja!
Det här var ju då, liksom, ska man då för sammanhanget säga att vi pratar ju då om Blåvitt som har snittat 10:e plats, haft ekonomiska bekymmer, jättestora sportsliga problem. Malmö FF har över 700 miljoner kronor i eget kapital och vinner SM-guld.
Det är också väldigt, väldigt roligt, hela hans börjar med att allting härstammar med problem som grundar sig 2022. Ja. När IFK Göteborg har varit en krisklubb sedan 2007.
Alltså. Det är som att den här eran av problem är ett år gammal, det låter som han pratar om här. Vilket också det var överraskande för mig.
Men det är ju överraskande för det här, alltså han är ju killen från Memento. Liksom. Ja. Han vaknar varje nytt styrelseår och bara får leta i ledtrådar i gamla årsberättelser.
Att in i snitt 10:e plats. I helgen så spelade Malmö FF kvartsfinal mot IFK Norrköping i Svenska Cupen. Och då lät det så här när matchklockan tickade ner mot slutsignalen.
Där kommer touchen och titta här! Ja. Det är ju hur nära som helst, men då finns det ingen målvakt! Det finns ingen målvakt när Taha Ali springer! Ali jagas, men Ali är ensam! Och han lägger lätt in 5-2!
Det finns ju ingen målvakt. Nu har vi inte kommit dit att Malmö FF är så överlägsna ekonomiskt i Allsvenskan att de har köpt loss själva positionen målvakt av andra lag.
Det ska gå ganska fort tills de har gjort det.
Ja, exakt. Det är väl det som är kontentan. Utan det här handlade om att Norrköpings målvakt Oskar Jansson hade begett sig upp med på en offensiv hörna med en minut kvar av matchen. Vilket var fullständigt obegripligt eftersom det stod 4-2 till Malmö. Ändå lämnade han målet öppet och Taha Ali kontrade in 5-2.
Har han gjort ett räknefel?
Nej, det var... precis, jag glömde bort vad det står.
Eller är det liksom så här, själva möjligheten? Det spelar ju ingen roll. Det här är min möjlighet att göra mål.
Nej, nu ska jag fan sätta den. Nej, det var oklart. I alla fall... Det här är också tiden på året där det normalt sett börjar nojas över hur fantastiskt överlägsna Malmö FF är.
Ja.
Och det får ju väldigt mycket skjuts av att de då krossar Norrköping med 5-2. Demonstrerar genom att bänka liksom en bra startelva och spela med en annan. De ser ju kanske ännu mer färdiga ut så här tidigt på säsongen i alla fall än vad de gjorde under förra året med Henrik Rydström. Och i det så döljer sig den här rädslan då lite grann för att Allsvenskan ska bli som många andra ligor i Europa. Att det finns ett lag som är så överlägset att inte ens IFK Göteborg kan gå om dem rätt fort. Och att allting är lite avgjort på förhand helt enkelt.
Vill man verkligen leva i en värld där IFK Göteborg
inte kan gå om ganska fort? Nej, det vill man inte. Och det är klart att det finns anledning att tippa MFF 1 i Allsvenskan. Det har jag också gjort i vårt allsvenska tips.
Ja, men det är väl... Alltså...
Allt annat är ju bara liksom ett försök till provokation.
Ja, visst.
Så att, naturligtvis är det är truppen den starkaste i Allsvenskan och vilket den ska vara för de har bäst förutsättningar. Men det här är ju också en profetia då om att Malmö ska jämna all konkurrens med marken för gott som aldrig infrias. Alltså det blir ju inte på det här sättet.
Nej.
Då kan man diskutera olika anledningar till det. Det kan ju bero på flera saker. Dels kan det ju bero på vad man kan få för pengarna i Allsvenskan eller i Sverige. Att liksom det finns en marginalnytta med pengarna som gör att du kanske kan köpa spelare som är ännu bättre i andra länder än att det finns ett sorts, liksom, vad ska man säga, ett sorts hinder att du ska till Sverige. Mm. Du ska till Europas 25:e bästa liga. Osäkert om du kan spela i Champions League och Europa. Då kanske du väljer lag med lika stor ekonomi och lika höga löner fast i andra länder som har fler Champions League-platser till exempel. Att Allsvenskan inte är det mest attraktiva sammanhanget för en spelare. Det kan bero på saker som att vi har höga skatter. Det kan bero på saker som att vi har en 6 månader lång och kall försäsong. Att vi spelar många matcher på konstgräs. Det finns olika aspekter här som jag tror att man ska, som ligger utanför MFFs kontroll, som kanske har bidragit till att de inte har kört över och jämnat all konkurrens på marken.
Det fick, alltså försäsongen fick ju nästan Henrik Larsson som är född i Sverige att sluta medan han kom tillbaka till OHF.
Ja, nej men
han
precis.
Han pallar ju inte. Det måste han spelar ju innebandy istället.
Varje lag måste ha 5 svackor med spelare som bara, jag vet inte om jag kommer imorgon.
Nej.
Han började med innebandy istället.
Det är som bortglömt bisarrt kapitel i svensk fotbollshistoria.
Det är helt glömt bort också. Det gjorde han spelade innebandy. en annan aspekt är såklart också att MFF ju tack vare sina framgångar har spelat väldigt mycket Europakval. Så att de har haft mer matchande på hösten, vilket har ställt andra krav på truppen och sådär. Men så finns det ju en tredje grej här och det är ju deras strategi som ju lyfts av ganska många ändå. Att man har satsat hårt på framförallt lite äldre spelare än vad man har gjort. När man tittar på laget från säsongen 2013 som ju var den när de liksom tog steget in i den här eran på något sätt när de vann Allsvenskan. Så var 10% av truppen 29 år eller äldre. Och 10 år senare, förra året, 2023, så var 42% av truppen 29 år eller äldre. Och det är en markant,
det är ett markant
strategiskifte som är annorlunda. Och det finns ju de som menar då att det här hänger ihop med att de inte har fått ännu mer utväxling på planen för att de kunde ha genererat ännu mer pengar till exempel genom att spela med yngre spelare. Motsvarande siffror för spelare som var under 23 då 2013, då var det 63% av truppen, eller 62% av truppen. Och förra året var det 17% bara. Sen så tror jag att de nu har börjat vrida på den här modellen mer och mer. Man ser att de håller på att ändra åldersstrukturen i laget lite grann igen. Men i alla fall, det dyker ofta upp som förklaring till varför Malmö inte har gjort ännu mer slarvsylt av Allsvenskan. Man kan också ta det här
alltså
exemplet.
Det är väl också bara en känsla av att MFF har siktat på Europapengarna mycket mer än försäljningspengarna av unga lovande spelare.
Exakt, det har varit strategin. Att ta sig ut i Europa och ha så pass färdiga spelare att de vinner kvalen.
Mm.
Och det är väl också ligger i tiden att de ser nu att andra klubbar genererar ännu högre intäkter på spelarförsäljningar än vad de själva gör genom att gå in i Europa League. Att de förstår att de behöver jobba med båda benen mer. Ja. Och det tycker man... Det kan jag rekommendera ekonomen Anders Norlén som skriver om allsvensk fotbollsekonomi mycket.
Det är den osynliga handen.
Nej, det är Kristoff Fågel.
Oh, just det.
Det här är en annan kille.
Ja.
Han släppte en rapport efter varje klubbs årsredovisning att den släpps nu, där han tar upp det här. Man ser att de tydligare går mot att jobba med båda de här benen lite mer. Men en annan aspekt av det här också. Malmö hade 2013 11% av allsvenskans totala personalkostnader. Och förra året hade de 19%. Men då hör ju till saken här att deras snittpoäng i allsvenskan inte har ökat utan tvärtom sjunkit något sen dess. Vilket ju är anmärkningsvärt.
Alltså, det får man säga.
Om man tittar framförallt på trenden där ute. Och det är klart att det är liksom en evighetsdebatt det här hur man ska balansera kortsiktiga och långsiktiga mål. Men det har ju börjat uppmärksammas i MFF-läger då det här att de kan generera mer pengar från andra grejer. En trigger för den diskussionen är ju att verkligheten börjar bli en annan i allsvenskan. Att de ekonomiska avstånden, Malmös relativa rikedomar kanske börjar se ut och krympa på sikt här. Häcken hade en omsättning på över 500 miljoner förra året. Djurgården har skaffat sig en rejäl stridskassa också. Och på tal om det här då, vad man kan få för pengarna, att Djurgården köper spelare för 20 miljoner kronor gör att det finns ingen garanti att en spelare för 40 miljoner kronor är så avsevärt mycket bättre än för 20. Att de här klubbarna numera konkurrerar med lite liknande medel. Så att liksom det blir ett jämnare tävlingslandskap i toppen av allsvenskan över tid. Så kontentan då här, Malmös dominans till trots, så är det så att svensk fotboll är väldigt jämn. Alltjämt. Av alla ligor i Europa så är allsvenskan den som har flest eller näst flest olika ligasegrare under hela 2000-talet.
Vet du vilka som kommer nära av nyfikenhet?
Liksom? Lettland är den som har fler.
Okay.
Så vill man ha riktigt drama, då ska man till Riga. Ja. Men kan man nöja sig med helt okej drama, så får man stanna.
Då behöver man inte ta timmesflyget.
Nej, utan då kan man stanna kvar här. Det som är, man ser att allsvenskan har 11 olika seriesegrare sedan millennieskiftet.
Mm.
Och jag tror att sen är det ett litet hopp ner till ett gäng länder som har liksom 9-8 sådär olika. Man kan även titta på poängsnittet för en mästare. Så mellan i perioden 2008-2014 då, som är relevant att jämföra för att Sverige bytte till 16-lagsserie 2008, så låg det på 2,09 för att vinna allsvenskan. Alltså man behövde i snitt ta 2,09 poäng. Och det ökade då perioden 2015-2020 post Malmö FF Champions League-eran till 2,16 bara. Så att det var liksom, det blev inte avsevärt mycket svårare att vinna allsvenskan. Samma jämförelse för Danmark då, så gick det från 2,12 till 2,32. I England gick det från 2,28 till 2,45. I Tyskland gick det från 2,32 till 42. I Frankrike från 2,13 till 2,43. Så att trenden ute i Europa är att många ligor har blivit väldigt mycket svårare att vinna. Och det här syns på en massa olika sätt.
Ja, men vi kan bara... Det räcker med en snabb okulär besiktning. Vilka har vunnit i de stora ligorna de senaste 10 åren?
Den tävling man absolut inte ska söka sig till om man gillar drama. Det är ju då den som Jamie Carragher och Gary Neville sitter och pratar om här.
I feel really bad saying this because it feels like it's a... But has it been boring this week, the Champions League? Has it been just because the games or the draw?
No, I think we're at a stage now where I used to always feel like the Champions League kicked in at the knockout stage. It almost feels like it kicks in at the quarterfinal stage now. You very rarely get like a really big, juicy game, I feel, sort of in the last 16 round. The teams who win the group normally win them comfortably. And more often than not, the team who finish second in another group, who they get. There's always like, you almost feel like you can predict who the quarters are going to be. It feels like there's a big... shift between the
two. Almost,
almost feels as if you can predict. Och det är ju inte bara
fan,
att det
sticker
känns.
Han ut hakan, Jimmy.
Nej, det är ju inte bara att det känns eller att det är almost, utan att det är fakta.
Ja.
Och att det numera är ganska totalt mycket så att man kan förutsäga ungefär vem som ska spela kvartsfinal i Champions League.
Och där är ju Lettland helt väsensskilt. När du vaknar på morgonen, du har ingen aning vem som spelar i högsta ligan.
Du kan vända upp och ner på tabellen från en dag till en annan. Det är... där kan liksom deras Rickard Bergling säga, vi ska gå om dem, och det är rätt fort, och alla bara, varför inte?
Ja, nej, men det är det mest roliga.
Det är det som är förutsägbart. Det enda vi vet, det är att Lettlands IFK Göteborg kommer rusa om deras Malmö FF på nolltid. Bara för att bygga på det här då, varför det är så att det är inte bara är en känsla hos Carragher. Så Bayern München har missat kvartsfinal 2 gånger sedan 2010. Real Madrid har missat den 2 gånger sedan 2011. Manchester City i kvartsfinal för sjunde året i rad. Och när vi spelar in det här, det är en onsdag, ikväll spelas den avslutande åttondelsfinalerna i Champions League. Allt tyder ju på att vi kommer få 8 kvartsfinalister ur den klunga på 15 klubbar som har tagit 92 av 110 kvartsfinalplatser sedan våren 2010. Alltså de senaste 14 åren har det här varit en turnering som spelas inte mellan de 32 klubbarna,
nej,
som kvalificerar sig för den, utan mellan 15 klubbar som väntar på att packet ska åka ut.
Ja,
alltså det är ju,
ja,
det,
nej men konkreta. Exakt, alltså turneringen börjar väl nu då om en månad egentligen.
Ja, men så kan man ju faktiskt säga.
Ja.
Och då lyfter man gärna fram Monaco eller Porto, men ja, det är ju liksom
Ajax,
ja, det är 3 exempel på 14 år,
ja,
som inte har. Porto nådde hela vägen fram då, men det, ja, var 2004, 20 år sedan nu. Trenden är ganska tydlig här, att, och det ser man ju också då i motsvarande siffror som jag tog upp tidigare här, att liksom förändringar över tid, att de dominanta lagen, favoritlagen, har ökat till exempel sin snittpoäng per match i gruppen från 2,11 till 2,26.
Mm.
Sen mellan 2003 och 2018 gjorde de det. De har ökat sin genomsnittliga målskillnad från plus 6,38 till plus 8,91. Och lagen som kommer sist i gruppen, deras den negativa målskillnaden skjuter iväg. De slutar gruppspelen med värre och värre målskillnader hela tiden och tar mindre och mindre poäng. Det här undersökningsföretaget CIES, du vet vilka det är, de tog fram en rapport som visade då att de gör en sorts förutsägbarhetskoefficient för Champions League. Den har ökat då från 28,3% till 40% mellan 2004 och 2018. Så att, det är liksom inte bara en känsla hos människor att det är så.
Eller Carragher.
Eller Carragher, och det är inte almost heller. Och det här möter ju mer och mer kritik. Alltså det här att de sitter, Carragher och Neville, vi snackade om dem här om dagen här på redaktionen, att det kanske är Europas mest inflytelserika pundits i det här laget.
Ja,
alltså att deras, när de säger saker om internationell fotboll så får det ju gehör även i andra länder, märker man, att det kan diskuteras vad de har sagt även i Tyskland eller i Spanien liksom.
Inte minst med Carragher sen den här hela CBS-studion med Michael Richards, Thierry Henry och Abdo har fått någon slags internationellt renommé.
Exakt, den är ju gångbar på det sättet. Ja. Ja. Och jag tycker att det är anmärkningsvärt att de sitter och säger rakt ut att Champions League är tråkigt. Alltså ja, det är ju en produkt som de jobbar med att sälja och göra innehåll kring. Men de börjar själva då ta orden i sin mun att det här är inte kul, att det är så förutsägbart längre. En annan, det har skrivits en lång rad texter om det här i engelsk media de senaste veckorna också. Miguel Delaney på Independent bland annat hade en ganska liksom djupgående artikel om det här. Hur det har utvecklat sig och vad problemet blir för UEFA på sikt. There isn't the same mystique or aura about many of these teams or ties. Och han sa även det, att liksom samma storyline som upprepar sig. Det här att du är framme vid kvartsfinalerna. Det är svårt att komma ihåg till slut nästan vilket lag är det Tuchel tränar i år. Mm-hmm. Något av dem är det. Något av kvartsfinallagen. Och att spelarna även liksom i någon sorts rundgång. Att ena året spelar han för den ena klubben och nästa Cancelo. Vilket lag spelar han för i år?
Ja.
Ja, jag minns inte. Nej, men jag fastnade för en grej här i vad det här leder till då, liksom i längden. Och hur det blir ett problem för hela tävlingsstrukturen att det är på det här sättet. Där, som hände i Stuttgart förra säsongen var det, tror jag. Så,
är det när de räddar kvarligan med mål, exakt, i absolut sista sekund?
Exakt. Jag tror att det var Endo som spelar Liverpool nu, som gör 2-1 målet för Stuttgart
i
allra sista sekunden, i sista omgången. Och det är planstormning och det är eufori och de firar som fan. Och utkliver då Uli Hoeneß i Bayern München och hånar dem och säger att
i Stuttgart, vilket jävla rövhål.
De verkar alltså tro att de har vunnit VM i Stuttgart. Det var bara det att de inte blev nedflyttade.
Ja.
Och så skrattar han liksom åt det. Och Stuttgarts vd Alexander Werle var ute då och sa att när jag tittar på känslorna kring Bayerns firande när de har vunnit ligan, så ser det ut som att de har slutat 10, inte vunnit sin 10:e raka titel. Mm. Och det där är ju det här liksom avtagande marginalnytta, att hur kul är det i längden,
ja,
att bara skörda. Jag tänker på det själv när man ser scener från Paris Saint-Germains ligafirande,
ja,
att hur känns det egentligen, ja, längst in, alltså att det här att yes, för 10:e gången i rad, eller?
Du, sjukt. Jag var ju egentligen bara av en slump förra året i maj var jag i Salzburg för att göra ett jobb om Red Bull
som har vunnit österrikiska ligan. Är det 12 år i rad nu?
Jag tror det var 12:e jag var där. Det kan ha varit 11:e. Det är så här osäker. Men av en slump så prickar jag in liksom titelmatchen mot tror det är Sturm Graz.
Mm.
Och det är de som gör upp om det. Liksom för att det ska leva överhuvudtaget så måste Graz vinna. Och de tar ledningen och de har ju alltså Sturmgrass, ett ganska bra
mål. Ja, de är på frammarsch. De är bra för Sturmgrass.
Ja, och det är liksom, supportarna där hördes ju på Red Bull Arena. Och det var jävla stämning. Och sen så två snabba mål av Red Bull. Och när slutsignalen ljuder så det blir bara tyst.
Mm.
Jag tar taxi därifrån sen och frågar så här, var är liksom titelfesten ikväll? Tack för att man vänder sig om. Title party? No. This is business as usual. Mm. Also, Salzburg, mostly old people. No one celebrates.
Nej.
Så det är kritik mot Salzburg som stad och demografin ja. Som vi ska ta med oss. Men ja. Kanske framförallt, jaha.
Ja, nej men verkligen, jaha. Eller liksom att job done.
Ja, verkligen. Mission accomplished.
Nej, och jag tänkte på det här om veckan också när Manchester City slog FC Köpenhamn borta med 3-1. Och Phil Foden punkterade matchen på slutet. Och liksom firandet är ju liksom, det är inte det här euforiska yes liksom fan nu har vi 3-1 med oss hem ja. Utan det är liksom yes igen att det är lite punkterat på något sätt och även Pep Guardiola tänkte jag på då för han gör en ganska ja men det ser ganska innerlig ut målgesten på sidan och att jag inte riktigt förstår hur han får ihop det rent liksom känslomässigt alltid framförallt med tanke på att han har sagt saker som det här.
It's not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and reward don't exist. So it's not a sport. So it's not a sport of the success is already guaranteed. It's not a sport and it doesn't matter if you lose. That's why I said many times, I want the best competition as strong as possible, so especially the Premier League. And it's not fair when one team fight, arrive on the top and after cannot be qualified because the success is already guaranteed for just for few clubs.
Kan FC Köpenhamn ha känt när de stötte på Manchester City i Champions League?
Man kan inte peta hål på någonting av det Pep säger. Det är
nej.
Sant.
Ja, det är sant.
Det är inte rättvist.
Det är bara det att. Ja, i alla fall. Jag tänkte på det här då mycket här veckan därför att det är första gången som det börjar sägas verkligen högt på europeisk skala att vi allsvenskan har inte, i Sverige har vi inte haft den här diskussionen lika mycket eftersom vi har varit oroliga för att det ska hända med Malmö FF, men det har inte hänt. Utan vi har liksom år efter år kunnat återuppleva att det är en ganska fungerande konkurrenslandskap. Värnamo kan sluta femma. Elfsborg var nära att vinna allsvenskan förra året. Och så vidare. IFK Göteborg, alla garvar åt att de säger att de ska förbi MFF fort. Men det är ju inte otänkbart på sikt att de skulle kunna göra liksom, komma tillbaka till att bli topplag igen.
Grundförutsättningar finns ju där.
Precis.
Och ett tävlingslandskap som tillåter det.
Exakt så. Men och liksom, den stora grejen här i botten då, problemet för produkten fotboll, för de här tävlingarna, är ju att osäkerheten och att det kan sluta hur som helst. Ja, det är ju i landslagsfotboll det känns så fortfarande ganska mycket. Men i många av de stora tävlingarna så är det ju då en chimär fram tills du kommer fram till slutomgångarna. Mycket av diskussionen ute i Europa handlar om hur man ska göra fotbollen mer attraktiv för nya generationer när man börjar konkurrera mer med Netflix och med TikTok och sådär. Utan spänning så tror jag att det kommer bli svårt att sälja 90 minuters matchen. Alltså det kommer vara svårt att sälja turneringsformaten om de inte känns spännande för publiken. Och kanske finns det också liksom en större kontext där det är en viktigare komponent än vad det någonsin har varit. Att fotboll är oförutsägbart och spännande. För att vi lever i en ganska uträknad tid. Data kan visa vad som kommer hända med väldigt stor precision nu för tiden. Och då pratar jag inte bara om liksom rekommendationer på Netflix och Spotify som vallar dig och mig till vilka tv-serier vi borde gilla. Eller att, för att liksom gå ännu längre då, man säger namnet på ett märke som tillverkar toalettpapper hemma.
Mm.
Och sen så plötsligt dyker upp en annons på Instagram. Våra telefoner bredvid oss här just nu lyssnar på oss.
Nej, men det får så fruktansvärt mycket så lettisk fotbollsreklam i Instagram.
Det blir spännande att se.
Dagapils, ja det har jag alltid velat se till våren. Like.
Nu, paketresa till Skontoriga. Nej, men det här leder ju till att den här romantiken i att saker faktiskt händer av en slump. Alltså att slumpen spelar en roll också. Ju långsamt minskar i människors liv överhuvudtaget. Att det råkar bli på ett visst sätt. Att man liksom lämnas med lite sån här sliding doors spekulationer. Vad hade hänt om jag inte hade gått dit den dagen? Eller om jag inte hade tagit kontakt med den här personen? Eller skickat det mejlet? Försvinner jag på det? Dating är väl en sån sak som har debatterats ganska mycket de senaste åren. Vad Tinder gör för romantiken. Mm. Det finns ju en stor uppsida med det såklart. Men det finns ju också någonting, ett annat värde som går förlorat i det. Eller att resa, också en sån sak som dyker upp mycket när man liksom läser om de här ämnena. Att de flesta människor saknar väl kanske inte att behöva tillbringa 4 avbrutna telefonsamtal för att boka en flygbiljett till ett pris man inte kan förhandla om. Och sen skriva ner när flyget går på en papperslapp eller liksom, ja. Blir ruinerad på taxiresan på väg från flygplatsen.
Nej, men det är, visst, jag håller med. Det är ju en form av romantik som går förlorad. Är att också så här, om man ska ta reseexemplet, att du kan ju bara liksom googla, och du kan ju bildgoogla allting innan och veta vad som, exakt vad som kommer.
Ja.
Det är väl lite det som man kan tycka i fotbollskontext också, där att i alla fall från barndomen, ett fotbolls-VM inte är lika speciellt, för helt plötsligt så var det spelare du aldrig hade hört talas om. Nu finns det 8 liksom...
Det var nya storylines.
Ja, helt fotbolls-content-konton nya... som redan har berättat vilka alla 16-åringar från Senegal är, som jag ska få se.
Precis, och jag tror att det är det som är grejen här, att själva liksom det personliga utforskandet försvinner lite grann i det. Men om man då tar jämför med fotbollen så... Eftersom jag är inne på att stapla exempel här. Liksom, där de mest sjuka grejerna som var för redan för 10 år sedan var ju till exempel då att Visa kunde med köpdata från sina kunder visa med 98% säkerhet vilka par som skulle separera med i 2 år i förväg baserat på förändrat köpbeteende. Eller att där, amerikanska butikskedjan Target fick uppmärksamhet för att de kunde berätta för en tjej i USA började skicka hem tips på produkter för att hon var gravid innan hon hade hunnit berätta för sina föräldrar. Alltså sådana här grejer, det är liksom en precision
det är obehagligt också.
I att räkna ut vad som ska hända. Men där uppsidan då är ju att till exempel om man jämför med de grejerna också, att folk får rabatt på produkter som de har mycket större nytta av. Jag vill ha rabatt på de saker jag brukar handla, så att när jag ger bort data om mig själv eller liksom så får jag också en win tillbaka. Det är ju inte riktigt samma trade-off i fotbollen. Alltså det är svårare att acceptera förutsägbarheten eftersom uppsidan inte är att du slipper sitta och prata med en hotellreceptionist i Mexiko. Alltså på telefon. Så jag tror att det har att göra mycket med just att det knorras över här. Folk ser inte riktigt vinningen i ett system som är så här mycket mer förutsägbart.
Nej, och som du tog upp också, att det faktum att de som lever på att det här ska vara spännande säger rakt ut att det här är tråkigt nu.
Nej, men precis.
Och det ni tittar på nu är skittrist.
Så vi börjar verkligen få ett problem. Ja. Det är det som är min slutkläm här. Det här är verkligen, verkligen ett problem som inte bara handlar om gnällspikar som dig och mig då, utan att det är många som tycker att det här är ett problem. Till hösten så ska ju Champions League då räddas från det här genom ett nytt format som kallas för The Swiss Model, mycket när det diskuteras. Och det är då, ska vi förklara det kort, så är det då att Champions League görs om från gruppspel till en stor liga med 36 lag. Man ökar turneringen från 32 till 36 lag. Alla lag spelar 8 matcher i den här grundserien. De 8 bäst rankade går direkt till åttondelsfinal. Resten av lagen hamnar i en playoff-runda. Några åker ur på slutet. Poängen med det här då ska vara att man inte skapar lika mycket döda matcher i tabellets slutskede, därför att det ska finnas saker på spel för laget som ska kunna gå vidare även in i sista omgången. Det finns det ganska många som tror då att det här kommer öka till mer oförutsägbarhet. Bland annat Jamie Carragher som säger så här.
I think it's still for me the best competition out there, the Champions League, but it almost feels like you've got to get to the quarterfinals. You get those heavyweight clashes. But next season, it's completely changing, isn't it? I think that's probably one of the reasons why, because it's felt a little bit dull maybe the last few years. And then you go into that Swiss model, isn't it?
Och det är lite mer unpredictability då, tror han. Och det säger även UEFA när de gör reklam för det här formatet. Då säger de så här.
In the new league format, every match, every goal, every point and position in the ranking counts. The new system will ensure fast changing and unpredictable standings. More matches between equally ranked teams competing for crucial points, with fans able to enjoy top clashes right from the first match day.
More unpredictable league rankings då. De säljer ju på det här då, att de ska återta känslan av oförutsägbarhet. Det finns skäl att tvivla på det, och det har uttryckts också på sina håll. Bland annat Jonathan Wilson slaktade det här formatet när det dök upp första gången våren 2021. Det handlar ju då, exempel han tar upp är att liksom, jo, men hur spännande blir det att se Krasnodar, Sparta, Prag tävla om att få åka ut mot Atletico Madrid i nästa omgång? Alltså, det kanske inte är det som är grejen, att de matcherna ska bli spännande. Alltså att det kanske inte är det som är, utan det ska ju vara liksom att hela tävlingen är spännande, att det inte är i varje enskild match då, att du inte ska veta hur det slutar.
Mm.
Jag pratade för några veckor sedan här när vi snackade om att jag tycker att det finns ett gemensamt tema när det gäller VAR och Superligan. Det här med ökad kontroll. Alltså, och samma sak med det här med blåa kort. Att man försöker eliminera slump hela tiden. Och vad det kommer ifrån. Och det är en slutsats som jag liksom... ett tema som jag ber dig hålla kvar i huvudet nu när jag ska prata lite om det här Swiss Model-systemet. Och vad egentligen ändamålet med det är. Och för att komma fram till det tror man behöver tänka på vem det var som låg bakom förslaget från början. Det var den här herren.
Interesting quote coming out from the Juventus chairman Andrea Agnelli a little earlier today. There needs to be a discussion about the opportunity to have direct access to these competitions because you are part of a great league. I have a lot of respect for Atalanta, said Agnelli, but they got into the Champions League on the back of one good season and without any history of international competition. Is that fair, he asked. Take Roma, who over the last few years have contributed to maintaining Italy's high UEFA ranking and yet miss out because of one bad season with all the financial implications that brings. We have to protect investments.
We have to protect investments. Och där tror jag är pudens kärna.
I have so much respect for Atalanta. But one good season. Hur kan det vara nog?
Nej, men precis. Och det här är ju väldigt tydligt. Alltså, vad det är drivkraften bakom det här är. Samma drivkrafter som bakom Superligan egentligen. Garantera mer till de som redan har för att de ska kunna budgetera mer. Det här är då ett 4 år gammalt citat från den, för att förtydliga, från den numera stupade och avsatte Juventus-bossen, för detta ordföranden för European Club Association, Andrea Agnelli. Oerhört inflytelserik i UEFA under sin tid som chef för ECA. Oerhört inflytelserik och mastermindet bakom Superligan tillsammans med Florentino Perez. Swiss Model-systemet var hans. Alltså han lanserade det egenskap av ECA-ordförande. Han sa när det började närma sig att klubbas att han tyckte att det var hans ideala version av Champions League. Hans drömversion av Champions League. Att det skulle se ut på det här sättet. Och det som händer också är att man delar ut extra platser i Champions League till de stora ligorna nu som har presterat bäst året innan. För att förstå Agnelli och hur han landade i de här slutsatserna, att det var det här han ville ha, att han ville ha det här Champions League, men han ville också ha Superligan, så kan man lyssna lite mer på honom. Här är han gäst hos London School of Economics för 12 år sedan redan.
But I mean, it's, again, it's the stability of the revenues. Because if you think you get to the last game of the season and you're between second and third place and you miss a penalty and you miss the entry to the Champions League, that means you're actually cutting off 15-20% of your revenues of the following year. But you're stuck with the players. So somehow, somewhere, you actually find, you have to find a way of stabilizing that so that you can actually forecast your revenues for the years to come.
Ja, han är ju då ute efter här att inte behöva vara rädd för att misslyckas, helt enkelt.
Nej.
Det är ju det som är grejen. Han vill ju ha kontroll över hela skeendet egentligen, om man tolkar honom rätt.
Ja, du behöver inte alltså det finns ju inget att tolka. Alltså, han säger ju rakt
ja,
ut.
En missad det. Straff ska inte komma emellan intäkterna. De vill vi ha garanterade på något sätt.
Vår sportsliga prestation ska väl inte påverka intäkterna i den här sporten som vi verkar i.
Enligt Guardiola pratar han inte längre om sport, helt enkelt.
För att, nej,
för det ska inte finnas ett samband mellan reward och prestation.
På den punkten är Pep otroligt tydlig.
Ja, det finns ju då de som förespråkar slump, överraskningar, okontrollerat händelseförlopp, mer än Agnelli kan man konstatera. Och att han ligger bakom det här då är ju, precis som med Superligan, såklart en ledtråd. Att det här är tankesättet som styr allting. Precis innan Superligan dök upp så fick han igenom Swiss Model-systemet, och det här var då åren när Juventus åkte ut ur Champions League mot Ajax som hade 39% av Juventus omsättning, Lyon som hade 45% av Juventus omsättning och mot Porto som hade 22% av Juventus omsättning. Så det var jobbiga tider för Agnelli, han blev allt mer pressad. För det var lite konstigt kanske att han hade fått igenom det här Swiss Model-systemet men samtidigt gick fram med Superligan så hårt ändå i exakt samma tid.
Är det där de investerar i Cristiano Ronaldo också för att få någon slags Champions League-garanti som de tänker sig?
Ja, de tänker ju det mycket. Ja. De hade ju förlorat 2 Champions League-finaler på kort tid där mitten på 2010-talet och han ville jacka upp det ännu mer och få in mer pengar för att ta det hela vägen då, menade han. Hur skapar man, alltså frågan man behöver ställa sig kanske är, hur skapar man efterfrågan på en stängd liga? Alltså hur gör man för det? Ja, jag tror att man dödar spänningen i de existerande turneringsformaten en gång för alla. Alltså jag tror att där vi är nu är ju nära att många tänker sig se att Champions League inte fungerar längre. Som vanligt så behöver man ju bara lyssna på vad Agnelli själv säger för att förstå var han i hans bär det här är på väg någonstans.
And on the other hand we have to find a way of stabilizing our costs. That's you know one of the major difficulties is actually having a stability in the revenue streams and in the cost streams. That is very difficult to plan. If you access the Champions League or not, it gives you a difference of about 30 million on next year's balance sheet. If you look at American sports such as NBA, NFL,
etc. They're closed systems. That means the franchise value has grown with the P&L of the company, whilst having an open system like a European one makes it very difficult to grow in capital value because just a couple of years of not having the right results will decrease automatically the revenue capacity generation.
Det här handlar inte om formatet. Pat, har du någonsin tittat på en turnering där 32 lag är indelade i 8 grupper och spelar slutspel sen och tyckt att det har varit kul?
Nej, det har jag inte.
Det är ju liksom inte det som är problemet. Nej. Utan problemet är såklart den ekonomiska ojämlikheten mellan klubbarna. Alltså naturligtvis handlar det här inte om att VM-turneringsformatet från 1998 till idag har varit ett problem. Naturligtvis handlar det inte om att Champions Leagues format under väldigt lång tid har varit ett problem heller. Utan problemet är att det är astronomiska skillnader mellan de här klubbarna. Nu kommer alltså då ett system som kommer öka den här ojämlikheten ännu mer. Därför att det kommer vara ännu enklare för de stora klubbarna att ta sig vidare, generera ännu mer intäkter. Och vi kommer till slut då få ett slut på Champions League, tror jag. Jag tror att det här är liksom dödsstöten för det här nya Swiss Model-systemet är tvärt emot vad de utger det för att vara. Det är slutstationen egentligen för den här eran av den här turneringen i Europa. Och den är ju beräknad. Alltså det är the expected death of Champions League till och med som vi ser. Och jag tror att det kommer ju leda till en ännu mer fördjupad kris för spänningen i fotbollen. Alltså om du förstår vad jag menar. Att det liksom är det här är ett steg på vägen är min slutsats. Och Agnelli ligger bakom det och man borde verkligen ha med sig det i huvudet att Agnelli ville mot det amerikanska hållet sedan 10 år tillbaka. Han föreslog Superligan. Han säger att han behöver kunna kalkylera med vilka kostnader han drar på sig. Han tycker att Juventus förtjänar att få de här intäkterna år efter år. Varför skulle det här vara ett system för att öppna upp tävlingslandskapet och göra det mer oförutsägbart? Det är naturligtvis inte kartan liksom.
Nej, alltså, och det är ju döden för Champions League och födseln för Superligan som blir ofrånkomlig. Eller alltså, om FIFAs försök med alltså VM för klubblag får någon slags traction då. Att det är den turneringen som tar över för någon slags interkontinental tävling tror jag kommer behöva kvarstå.
Ja.
Men till slut så kommer det väl vara så att de här klubbarna bryter ifrån. Att det känns ofrånkomligt också. För att det är ju ett intresse som inte bara är Agnellis givetvis.
Nej, självklart inte. Nej. Utan det är väldigt många andra som delar hans önskemål om det här. Min slutpoäng då i alla fall med allt det här är att därför väntar det väldigt viktiga år för Allsvenskan. Därför att naturligtvis föreligger risken här att om till exempel MFF går in i Champions League säg 2 gånger de kommande 4 åren så får de ju ytterligare, jag tror nästan 700 miljoner per gång. Så som den nya intäktscykeln ser ut, 600-700 miljoner i alla fall. Vi behöver ju behålla då ett äventyrligt tävlingslandskap i Sverige tills det här är över. För att hela Europa kommer behöva börja om när det här kraschar, vilket det kommer göra. Hela Europa kommer behöva sätta tävlingsbalansen som en av de absolut viktigaste byggstenarna i den fotboll man ska bygga upp när de här klubbarna sen och den här världen separeras från Europa. Så att vi liksom har ett x antal ödesår framför oss, tror jag, Allsvenskan, där den inte får gå åt det här hållet också, där det inte får bli den här liksom mardrömmen då om ett lag som bara krossar allting får inte infrias. För det är ju så att liksom, det kan bli en enorm konkurrensfördel för Allsvenskan, och inte minst internt i Sverige, där liksom tv-publiken kommer ju även i Sverige uppleva och tycka att det här är ett problem ju mer det blir förutsägbart. IFK Göteborg har vunnit 1 SM-guld de senaste 27 säsongerna, och ändå upplever jag att det då därför kanske inte bara är Sveriges utan hela fotbollsvärldens mest oförutsägbara plats nu. Och vi lägger ihop det här som vi hörde i början på avsnittet här också. Man tror liksom att de var på rätt köl 2018. De värvar ett helt ålderdomshem direkt efter. De flörtar med kval och ska förbi Malmö FF snabbt. Alltså det här allt går åt alla håll på samtidigt hela tiden. Nu är deras ordförande under den här perioden då när de har snittat 10:e plats i Allsvenskan inte bara överraskad av hur bra han själv har jobbat det senaste året, utan han är till och med lite överraskad av att han är ordförande i IFK Göteborg.
Kände du dig säker på Blomval innan mötet började?
Jag är aldrig säker på något sånt. Det är samma sak som att gå och kolla på Blåvitt.
Man vet
det är liksom, nej, gud. Man är tacksam efteråt att det är... Alltså, nej, det, jag är aldrig säker. Nej, och det är ärligt. Och det ska man inte vara i en sån här roll. Om man blir liksom självgod och tycker att det är en självklarhet så tror jag man gör ett sämre jobb. Så att, jag hoppas att jag inte satt där och tyckte att allt bara var liksom självklart.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag tänker nog att jag ska haka i eller röra mig i någon form av samma tematik. Alltså kanske inte prata om förutsägbarhet, men något, ett element som jag känner kanske saknas ännu mer. Och för att direkt motbevisa min egen tes så ska jag ta ett exempel där det inte är så.
Nej, okay.
Men jag vill börja med att fråga dig, Noa, om du vet vad som krävs för att göra upp en eld.
Nej, eller jag skulle börja med att försöka gnugga två pinnar mot varandra.
Ja, men då...
Torra pinnar.
Ja, precis. Och då har du ju bränslet i pinnarna och värmen som du försöker generera genom att gnugga dem ihop. Det, du behöver också syretillgång. Det kallas för en brandtriangel. Okay. Detta. Varför tar jag upp det i en podd om fotboll? Är det kanske så att jag inte har någonting och bara försöker få tiden att gå och det och skratta så att få en känsla av att jag har någonting? Nej, men... Ja, det här, om man vrider ut och in på sig själv som jag har försökt göra de senaste dagarna, så kan man skapa en liknande triangel för en fotbollsbeef.
Okay.
Alltså ett bråk, ett fotbollsbråk. Det måste finnas en grund att stå på. Det kan vi likna vid liksom bränslet.
Mm.
Det kan vara ett titelrace, viktig match, lokal anknytning, historiska duster, specifika
ensam. Någon laddning.
Ja, exakt. Det måste finnas utrymme och möjlighet att uttrycka sina känslor kring någonting. Det kan vi väl kalla för syretillgången egentligen, möjligheten. Och så måste det finnas liksom katalysator, någon som väljer att sätta igång det här. Och detta hittade vi efter gårdagens Champions League-möte mellan gårdagen när vi spelar in då, tisdagen ska jag säga, mellan Arsenal och Porto.
During the game, this is about Mikel Arteta. He turned to the bench and in Spanish, he insulted my family. I told him that the person he insulted is no longer with us. Let him worry about training his team, which has more than enough quality to play a lot better.
Ja, det vi hör här är alltså Sky Sports som refererar till bråket mellan Mikel Arteta, Arsenal-managern, och Portos dito Sergio Conceição. Innan vi går vidare, och det här är så jävla löjligt men jag måste spela upp det. Detta är någon slags så här historielös, brittisk, kolonialt att inte veta hur man uttalar Sergio Conceição.
Ja, lyssna gärna, det lyssnar vi gärna på.
Now, Arsenal sources are telling us this morning that Mikel Arteta denies insulting Sergio Conceição's family.
Ja, nästan rätt.
Conceição's family. Det här i den förutsägbarhet som det var att Arsenal slog ut Porto, även om det blev liksom...
Det var nära att det inte blev så.
Det var nära att det inte blev så, men det var ändå det väntade.
Men vi fick ju det väntade utfallet till slut.
Exakt. Men det som kanske inte var så väntat var den här hetska stämningen som uppstod efteråt.
Nej. Att
där har vi ju då liksom bränslen i den här viktiga liksom titelmatchen. Det ska också sägas att det är dubbelmöte i Champions League med flest regelbrott sen Bayern Juventus 15-16. Jag tror det är så 72
regelbrott.
Ja. Ja, tack för att du säger det. För att det underbygger väldigt mycket av det som komma skall.
Ja.
Då har vi ju också det som jag kallar syretillgången, möjligheten. Conceição för blir intervjuad direkt efter för att liksom berätta det här.
Ja.
Och så har vi katalysatorn. Mikel Arteta som gör något så nedsligt att han på spanska förelämpar hans familj. Jag tycker det är lite härligt.
Och hans döda mamma.
Ja.
Det lät ju som att det var.
Exakt. Så varför i hela friden bryr jag mig om det här? Varför är det överhuvudtaget viktigt att börja prata om en fotbollsbeef-triangel? Jo, för att det är någonting som kan engagera i ett förutsägbart fotbollsklimat. det gör fotbollen till någonting annat än just de här 90 minuterna med det kanske förutsägbara utfallet.
Ja, det är inte en planenlig process på samma sätt. Nej. Om det innehåller lite fight också.
Det är slump och det är kaos i en annars så kontrollerad fotbollsvärld. Mm. Och det är, alltså om man tittar på att ta, jag slänger ut det nu så här. Här får du en gyllene biljett. Du får gå och åka på vilken fotbollsmatch du vill i hela världen nästa år. Vilka väljer du mellan då?
Ja, men det blir så klyschigt att svara att man skulle vilja gå på allsvenskan. Jag skulle vilja gå på River Boca i sådana fall.
Ja, exakt. Mm. Ja, men River Boca, det är, den har jag skrivit upp som väldigt tänkbar att folk skulle välja. Galatasaray Fenerbahce.
Ja, precis.
Olympique Marseille PSG. Partizan Röda Stjärnan. Inte fan är det bara mys som har byggt upp den legendarstatus som de har.
Nej.
Och jag tycker att det här är liksom viktigt för att fotbollen är mer än bara faktiskt sporten. Det som har byggt upp popularitet och allting är så mycket det som sker mellan de här matcherna faktiskt. Vilka människor som är inne i det. Vilka beståndsdelar klubbar består av. Rivaliteter består av. Jag tänker på detta också väldigt mycket på grund av matchen mellan Liverpool och Manchester City i Premier League i helgen.
Mm.
Detta var liksom det sista mötet mellan Pep Guardiola och Jürgen Klopp för den här gången. Mm. Och det fick sajten Goal att ranka Premier Leagues 10 greatest managerial rivalries genom tiderna. Från 92 då, när Premier League grundas, fram tills nu. Där har de Pep och Klopp som tvåa.
Men okej, du är säkert dit du är på väg på något sätt här. Men de har ju varit konkurrenter, inte rivaler.
Där säger du det. För om man är rivaler, hur i hela helvete kan det låta så här efteråt då?
At first of all, it's just private. Even when it's in a football stadium. And nothing what will change the world. That we both respect each other a lot. And probably after the career we'll become somehow friends. He's a golfer, I'm not a golfer, I play paddle, but he's Spanish, he might play paddle as well, so who knows, there will be something. If we meet, we will have great talks about sensational football games and incredible stuff. But
ja, det är alltså Jürgen Klopp som får frågan först, att så här, vad pratade du och Pep om efter matchen? Här får han ju också då möjlighet, detta är i den här fotbollsbeef-triangeln som är målat upp. Här får han ju möjlighet att uttala sig. Och det är möjligt att han känner verkligen så här, att jag vill spela paddel med Pep Guardiola. Mm. Hur man nu kan känna det. Mm. Som någon slags. Men väljer bara att berätta om att det vi delade var privat. Och vi kommer vara fantastiska vänner.
Ja, nej, det är ju inte på något sätt kvalificerat för rivalitet, helt enkelt.
Nej.
Det är ett språk som inte hör hemma där.
Nej, exakt.
Och det är fine. Men ja, då ska man här inte låtsas som att det är det.
Nej, det är det jag vill komma till. Mm. Jag tycker att det finns en poäng i att just särskilja konkurrens och rivalitet. Rivalitet är någonting som bygger någonting mycket, mycket, mycket större.
Ja, det förutsätter ju, även om det är det förutsätter ju ett visst hat.
Ja, det gör
det. Alltså ett visst att du ska vilja att det ska gå dåligt för de andra också. Du ska inte bara ha att det ska gå bra för dig. Nej. Du ska också vilja att det ska gå lite sämre för de andra.
Ja.
Och det är ju liksom ett bränsle i hela europeisk fotbollskultur.
Ja, exakt. Och det är någonting som vi inte får bortse ifrån, tycker jag. Alltså så det skulle vara att ta bort ytterligare en del av vad som gör europeisk fotboll så fantastiskt.
Ja, och annorlunda.
Ja, och någonting som vi kan engagera oss i och ta till oss. Att så här, supporta Liverpool City har ju visat ganska mycket resentiment mot varandra de senaste åren. Det har varit stenkastning mot bussar. Det har sjungits olämpliga sånger. Man kan givetvis ifrågasätta lämpligheten i allt detta, men det har ju hjälpt till att bygga upp någonting som kan liksom likna vid en rivalitet. Men Klopp och Pep tar ju ner det. Det ska ju sägas att Pep Guardiola är ju liksom lika uppskattande han i sina kommentarer. Han säger: "We cannot define our period here without him, without Liverpool, the best rival I ever had in my life." Mm. Så pratar man inte.
Hur kan han säga så när han har tränat Barcelona mot Mourinhos Real? Alltså, det är ju obegripligt.
Jag förstår inte det heller.
Har han glömt bort? Är det en till memento-person vi pratar om här? Man måste påminna varje morgon vad han har varit med om förut.
Kommer du ihåg att säga Mourinho?
Vem? Ja, nej, det är obegripligt.
Nej, och alltså, jag tänker också, José Mourinho är en så himla viktig beståndsdel i det här, i någon slags modern kontext av att bygga rivalitet. För i den här triangeln då som jag pratade om med katalysatorn. Så många gånger måste man gå till, man måste faktiskt vara lite nedslig. Alltså att vara lite jävlig, vilja starta ett form av kaos, en form av...
Skapa friktion.
Ja, skapa friktion, konfliktytor och faktiskt bara vara lite elak. Alltså, Mourinho har ju sagt att hade jag oroat mig för det, hade haft lika mycket hår som Pep Guardiola. Det är ju ett så tydligt slag under bältet.
Ja, alltså, som man säger.
Om man tittar tillbaka på andra... Jag bara tittade på så här Premier League-rivalitet, eftersom jag är så själv som marinerade i den engelska fotbollen. Så den gamla Arsenal United med Sir Alex Ferguson mot Arsène Wenger då, är att det var ganska, vad ska man säga, oönskade karaktärer som man kanske inte vill visa upp, som blev så centralt. Att Sir Alex Ferguson kände sig hotad av att han plötsligt pekades ut som en dinosaurie för att Arsène Wenger
spelade finare fotboll.
Ja, exakt. Mm. Och det blev någon slags kamp i att de skulle ta ut varandra. Vilket allting utmynnar sen i den absolut bästa historien om det, The Battle of the Buffet, där Cesc Fabregas kastar en pizzaslice på Sir Alex Ferguson. Det är ju inte finkänsligt, men det bygger ju legenden.
Ja.
José Mourinho igen och hans specialist in failure till Arsène Wenger. Mm. Att liksom verkligen bara sticka in dolken och vrida om där det gör ont. Eller en personlig favorit. Vet du varför Crystal Palace och Brighton hatar varandra?
Nej.
Väldigt, alltså det är en gammal match, 76 typ 77. Där det ena laget går upp på bekostnad av det andra efter ett domarmisstag. Och sen har supportarna hjälpt till att hålla det vid liv. Och det når ett klimax 2013 när de spelar playoff i Championship. Det är returmatch på Amex Stadium i Brighton. Crystal Palace med Ian Holloway kommer dit. Det är Gus Poyet som tränar Brighton. Crystal Palace kommer in i omklädningsrummet. Och det är bajs utsmetat längs väggarna. Överallt.
Också lite över gränsen, eller?
Ja, det är givetvis över gränsen. Men det leder ju också till att Gus Poyet blir helt jävla skogstokig.
Ja, det hade jag också blivit med.
Ja, och kräver folks avgång. Han själv stängs av klubben. Man vet fortfarande inte vem som har gjort det. Men det bygger ju en legend.
Mm.
Och att vara lite så nedsig. Alltså jag ska ta ett av de mest tydliga exemplen. Bara att vara, du vet, en riktigt dålig vinnare som bygger legender.
Ja du, John Guidetti. Det här tar aldrig slut. Och det känns så jäkligt.
Jag tycker det är dags för dem att åka hem. Sluta prata om att vi är ett lag. Man kan inte säga att det är lätt att möta oss när man torskar med 4. Jag tycker det är lite pinsamt. Vi är bäst i Norden. Nu ska vi spela EM-final. Vi är Sverige. Alla andra, de kan gå hem.
Ja, det där känner vi igen. John Guidetti.
Det är 9 år sedan. Det är sjukt.
Ja. Sverige har besegrat Danmark i U21 i en semifinal. Här har han ju då grunden att stå på.
Ja.
Med en liksom lokal rivalitet. Han får möjligheten när Patrik Ekwall sticker fram mikrofonen under hans näsa direkt efteråt. Och han är nedslig nog att pissa på Danmark i den här stunden. Och det är kanske ärligt talat det som är, man kommer ihåg allra mest från U21.
Ja, det gör man ju. Så är det.
Ja.
Absolut. För det är den där matchen och den där intervjun.
Ja, och för fotbollen består av historia. Och kanske också framförallt, som jag tänker på när jag tittar på det, just den här möjligheten att uttrycka det. Möjligheten att skapa konflikter. Och där jag tycker att om vi ska prata om Sverige kontra resten av Europa. För vi ska komma in på det lite mer sen med England och den toppskiktet av fotbollen. Champions League, topp 16-klubbarna. Sen... Men där Sverige har en konkurrensfördel i att skapa historier också. För vi tillåter den här typen av konfliktytor. Det finns några helt underbara tränarpresskonferenser i svensk modern fotbollshistoria. Andreas Hallen mot Magnus Persson är ett väldigt tydligt exempel. P.O. Jung mot Özkan Melke Michel med en ganska torftig liksom, förbundsgubbe mot... Ja, Özkan, liksom.
Mm.
Och en personlig favorit där Kim Bergstrand och P.O. Jung sitter och pratar om huruvida...
P.O. Jung hade hög involvering för att vara ganska kort tid i lampljuset.
ja, men han... Det är väldigt roligt. De sitter och pratar efter att det är HIF Djurgården. De pratar om konstgräs kontra naturgräs. P.O. Jung har sagt att vi har positionerat oss här, att vi ska strida för naturgräs. Kim Bergstrand sitter där bredvid och kan liksom inte riktigt hålla sig.
Nej.
Och bara så här börjar nämna Östersund och det har snöat där och där. Och allting utmynnar i slutet att P.O. Jung säger att vi ska verka för naturgräs. Och då säger Kim Bergstrand så här.
Det är lätt när man sitter i Skåne och säger så, såklart. Jag tycker också att fotboll ska spela på gräs. Men
Fråga dem Östersund, de har...
Ja, nej, de är körda. De är körda.
De får inte vara med i PO:s läge.
Ja, kanske lite
de är körda. De är körda.
Ja. Ja, tycker inte man kan väl sitta i Skåne och säga det. Alltså. Ja.
Nej, jag kommer ihåg den presskonferensen också. Men det är fina med den är ju att det är ju ett ideologiskt bråk.
Ja.
Alltså det är ju inte ens en fråga om att det är rivalitet mellan Helsingborg och Djurgården. Utan nej, men... Kim Bergstrand står upp för resten av Sverige och deras förmåga att spela fotboll året runt. Vilket ju är ännu ovanligare kanske.
Ja, och det är det. Men det bygger, det fortsätter, hjälper ju till att bygga det här. Och detta absolut. Kunde ju ta det vidare, precis som du säger, det är ett ideologiskt språk. Det kan ju leda till en väldigt hälsosam och rimlig debatt att ha.
Ja, och Allsvenskan har ju seriöst många per säsong säkert 40 parallella sådana här storylines.
Ja.
Med spelare som skäller ut varandra eller olika lag. Och vi har ju redan haft under Svenska Cupens kvartsfinaler nu.
Mm.
Jag vet inte om du har dem på lager här också. Men allt ifrån att Jakob Bergström gärna ville möta AIK till AIKs reaktioner på det till det som hände mellan Malmö FF och Varberg.
Jag vill också bara säga att det har funnits ifrågasättande mot just den här, vi spelade upp innan med John Guidettis, liksom en intervju på Slutsignal. Vad ger det egentligen? Men jag tycker ändå bara möjligheten att få uttrycka sitt hjärtas mening utan att det ska processas genom liksom en hel journalistkår av kommunikatörer i klubbarna. Allra bäst illustreras av, nu är vi i Helsingborgs IF igen, men HIF, IFK Norrköping, kommer inte ihåg vilket år, men Daja Sjölund avgör till, tror det är 3-2, precis i slutsekunderna. Och Henrik Larsson går fram och bara kräver intervjumikrofon.
Samtidigt Henrik Larsson nere vid intervjupositionen. Vad är dina kommentarer kring det hela?
Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt dåligt av domarna och domarinsatser idag. Jag är riktigt irriterad, så jag bjuder på rubriker till Aftonbladet, jag bjuder på rubriker till Expressen, som var så goda. För det här är inte bra nog för att vara svensk fotboll. Tack!
Men du...
Hela ansatsen att nu ska ni få lite härliga quotes här. Han är beräknande och vidrigt arg.
När kommer quotesen? Nej, men,
Detta är inte en specifik rivalitet heller. Men det ger ju en möjlighet. Jag bara tycker att det illustrerar så fint faktiskt just det här att vi kan få någonting som vi inte får i den europeiska toppfotbollen.
Ja, jag måste säga att jag tycker att det också är... Det särskiljer ju, det skapar identitet. Alltså de här, alltså friktion, och det är ju dels bra för att det kan vara progressivt att man tycker olika om saker. Som att de sitter och tjafsar om konstgräs där, gör ju att de lyfter upp på agendan och så blir det en debatt
och
om
konflikt
det.
Är ju inte nödvändigtvis dåligt.
Nej, eller farligt. Eller okej om inte alla älskar varandra alltid också. Det har vi varit inne på tidigare här. Men jag tänker mer att det här, att företrädare för klubbar eller står plötsligt framför åsikter eller är arga på varandra, det skapar också det här, förstärker vi mot dem och olika identiteter som sen växer och som skapar ett mycket mer dynamiskt, roligt landskap än kontrollerad kommunikation där alla bara hyllar varandra hela tiden. Det blir plötsligt, då låter ju alla likadant till slut och det blir mycket mindre skillnader mellan klubbarna. Alltså det finns samma språk och tonläge från Aston Villa, West Ham, Newcastle och så vidare plötsligt om du har det mer tillrättalagt på det sättet som du tror jag menar. Medan i det här mindre filtrerade svenska landskapet så blir det mer olikheter.
Jag håller med exakt det och jag tycker också att det är till och med i Sveriges kanske nu mest liksom slutna klubb, den klubb som mest har ambitionen att bli en europeisk klubb, och detta är bara min åsikt. Jag är inte säker på att de skulle hålla med om det, men Malmö FF som försöker få någon slags internationell touch på allt de gör.
Ja, de är ju mer integrerade med den där världen än andra svenska klubbar. Såklart.
Exakt, och det kan ju förklaras av att de har varit i den här kontexten mycket mer. Men till och med liksom i den miljön som kanske är liksom det mest skyddade i Sverige idag, mest kontrollerade kommunikationen, så finns det ändå utrymme och det är mer än okej för Pontus Jansson att säga så här när han bemöts med att Robin Tranberg i Varberg som tycker att Pontus Jansson skulle ha varnats tidigare i hela den här incidenten med Martin Olsson och slaget. Då säger han så här.
Exakt vad man ska göra. Det enda jag gör är att gå dit för att ta bort Martin. Så att de som förstår fotboll för sådana situationer, vilket också är tur i denna domaren gjorde den situationen, gjorde. Så han Tranberg ska hålla käften med vad man ska göra.
Jag fattar att det här är tramsigt. Det är bara så otroligt svårt att värja sig mot. Och i byggen av identitet, jag är själv från Malmö.
Det är mänskligt sagt.
Ja, det är mänskligt sagt. Och det finns en en malmöitisk bild av att vi är liksom störst, bäst och vackrast på något sätt, som också bara att Pontus Jansson kan säga till Robin Tranberg att han ska hålla käften. Han är en jävla mupp. Att det bygger liksom inte bara rivalitet mellan
lag. Case closed.
Ja, men, liksom... så här, om Robin Tranberg och Pontus Jansson möts på en fotbollsplan igen, tror fan att jag kommer ha detta i bakhuvudet och veta om det. Och samtidigt så hjälper det till att bygga personligheten Pontus Jansson i supportarnas ögon. Och det är vackert. Alltså ärligt talat. Ja, det är en konkurrensfördel som de andra inte kan komma till.
Nej, precis. Och det är ju sådana här saker fick han inte säga för Brentford.
Nej, verkligen. Sen så kan man fråga sig varför. Varför får liksom inte de europeiska toppklubbarna uttala sig så här? Det har inte jag svar på. Jag bara sitter och spekulerar i att...
Jag tror att det är säkert handlar det om varumärkesarbete mot sponsorer, att det är mycket större pengar. De vill inte att spelarna ska svära i media eller vara dåliga förebilder och sådana saker. Och den typen av arbete pågår i Sverige också. Mm. Det är bara att i det kommersiella värdet i svenska klubbar ligger ju just det här otvättade på något sätt. Så jag tror att man har hög tolerans för det.
Ja, mer än hög tolerans. Jag tycker man välkomnar det på ett helt annat sätt.
Vi välkomnar det verkligen på Expressen.
Jo, men alltså, jag tror att gemene man hemma också uppskattar en väldigt väsentlig del av det, och det är att det är autentiskt.
Ja, och jag håller med dig. Och det är så här, och det bidrar till den här äkthetsådran på något sätt kanske. Hela. Jag tänkte även på, du tog upp Gudetti där förut. Mm. Det här bråket mellan honom och Jeremejeff här om året. Det var ju liksom ett av de bestående stora intrycken från hela den allsvenska slutstriden. Häcken hade vunnit en jätteviktig bortamatch mot AIK för att vinna guld. Men det man tog med sig var ju berättelsens liksom tema var ju ordväxlingen mellan Gudetti och Jeremejeff efteråt. Och hur Gudetti insåg att alla hade hört vad han sa i mixade zonen efteråt.
Ja, och det, alltså jag fattar att det här är liksom ostringent och liksom oklart, men jag vill belysa den viktiga grejen med just autenticitet och vår samtidsmänniskans förmåga att se igenom bullshit. Vilket gör att den här typen av äkta kommunikation, att faktiskt vara rak, att säga det man tycker, att inte vara så himla orolig för hur det ska tolkas, eller att inte ha kontroll över sina citat längre. Att det, alltså, det bygger någonting jävligt viktigt och spännande och någonting äkta och genuint. Du känner till Alfred Johansson, the next big trainer thing i Sverige.
Ja.
Alltså, jag bara
Rosenborgs tränare.
Ja, det finns en väldigt rolig... vad ska man säga, skillnad i liksom bakom kulisserna och framför kameran med honom som jag bara ville belysa. Först är det att han blir intervjuad om att han har fått kritik från Jan-Ivan Mini Jakobsen.
Ja.
Gamla norska.
Rosenborgs legendar.
Exakt. Enligt uppgifter, det här förtalsmöjligt, men en häradsbetecknare av rang i Tröndelag enligt uppgift. Jag bara slänger ut det.
Ja.
Okay. Han säger att Alfred Johansson bemöts med att Mini menar att han är liksom en krislösning. Och då svarar han så här.
Nej, men jag tänker att man ska ha respekt för att alla ska få lov att ha deras mening om saker och ting här i livet. Och jag är mest fokuserad på det sportsliga projektet som ligger framför mig och det vi ska göra tillsammans här i Rosenborg.
Ja, och det är ju ett väldigt korrekt och sansat svar av Alfred Johansson. Men så här låter Alfred Johansson när han inte tror att kamerorna är på och hans Rosenborg ligger under med 4-1 i halvtid mot Vålerengen i en träningsmatch. Det inledande skriket är alltså Alfred Johansson skriker "What the fuck!"
Och jag vill fråga sig om det var så han kände när han såg Minis kommentarer också.
ja, men det är det jag känner, att så här, det finns en väldigt så här äkta sida som han inte visar där, och var kittlar mest givetvis liksom hans totala utbrott på det.
Men en fråga här då, är det så att det finns en liksom en tema där man ju äldre man blir och ju mer etablerad man blir som till exempel tränare, att man desto mer släpper på? Om du förstår vad jag menar. Sam Allardyce till exempel är ju mer frispråkig än han någonsin har varit.
Ja.
Det här, jag tänker på det här när han dök upp i
tippy-tappy fotboll. Och...
Nej, ja, men framförallt när han tog över Leeds förra året. Att han, första presskonferensen började med att säga att han hade more in-depth knowledge om fotbollen när Arteta, Guardiola och Klopp tillsammans. Typ. Att han liksom är, när man väl är där att när man är på väg fram så är man noga med att inte skaffa sig massa fiender i onödan, om du förstår vad jag menar. Men att man sen när det har kommit upp och är liksom, har tillgång till jobbmarknaden på något sätt, då kan man köra på mer.
Ja, samtidigt så Klopp och Pep skulle väl kunna välja exakt vilket jobb de vill, oavsett vad de sa. Men gör inte det. Jag tror att i Sam Allardyce fall, eller när Sean Dyche återvände till Everton efter 1-0-seger mot Arsenal, hans första match, så säger han direkt i presskonferenserna liksom så här, I'm an honest guy, I'm an honest bloke. Men jag tror att de ser det som en konkurrensfördel i det helt professionella.
Liksom.
Ja, exakt. Och återigen till det här med autenticitet, för att jag känner ju inte det i Alfred Johanssons svar till mig, att det är ett autentiskt citat, utan det är ett programmerat citat. Och jag vet inte om du såg det brittiska hovets redigerade bild.
Ja, häromdagen. Kate Middleton-grejen.
Ja, alltså min första anblick, alltså jag ser inte det, men om vi ska prata samtidsmänniskan upptäcker ju det direkt. Vi ser igenom den typen av platt kommunikation. Mm. Och det är möjligt att...
Ja,
att,
precis. Det finns ju mer skepsis än någonsin mot tillrättalagd kommunikation.
Ja, exakt. Och vi har lärt oss att se igenom den.
Och lite på det temat vi pratade om Jon Dahl Tomasson förra veckan också.
Ja.
Att vi, det är inte så många som går på att han tycker det är så fantastiskt kul att se journalister han har träffat förut.
Nej, exakt. Exakt. Och det egentligen kokas bara ner till en enda sak som jag vill säga, som liksom inte lurar någon. Och det är ju det lilla försök som fanns till att faktiskt bygga upp en rivalitet mellan Manchester City och Liverpool var ju Trent Alexander-Arnold som sa inför matchen så här: tittar man tillbaka på den här eran har de fler titlar än oss, men titlarna betyder nog mer för oss och vår fanbase. Sett till omständigheterna kring hur lagen har byggts så tror jag att det betyder mer för vårt lag.
Också väldigt så här, noga konstruerat argument.
Extra, exakt. Erling Haaland gör ett sällsynt medialt framträdande och levererar det här svaret.
If he wants to say that, okay. I've been here one year and I won the treble and it was quite a nice feeling. I don't think he knows exactly this feeling. So,
ja, han vet kanske inte exakt den känslan.
Det slår inte gnistor.
Och är det tafatta försök som den verkliga liksom, europeiska elitfotbollen har, så ska jag säga att den svenska fotbollen
och, dess, och alla dess muppar,
ja, och har en enorm konkurrensfördel i det legendarbyggande som finns kring det här, att våga ta konflikt, att våga vara autentisk, inte bara i liksom konkurrensfördel på plan utan utanför densamma.
P.O. Jung, ny kommunikationsstrateg för Liverpool.
Ja.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det var det för den här veckans Malströmmen. När ni lyssnar på detta, ni lyssnare, så kommer Jonas Tomasson redan ha tagit ut sin första landslagstrupp. Noah, du ska dit idag.
Ja.
Och, berätta gärna.
Nej, jag vet inte vad som ska. Det verkar, förväntningarna är väl så där eftersom det är träningsmatcher. Alltså det är ju, det blir spännande att se om han liksom gör någon, tar ut Gustav Nilsson liksom, men markerar här tydligt avbrott från, eller blir det Rodén igen. Det kanske inte blir Rodén längre. Men samtidigt är det också begränsad höjd i det eftersom det bara är träningsmatcher som ska spelas. Så jag, det är liksom, det är halvspännande tycker jag.
Och sen väntar allsvensk upptaktsträff ganska snart.
Precis, dagen efter Stockholmsderbyt då mellan Djurgården och AIK. Så, eller AIK och Djurgården, så är det upptaktsträff. Det brukar alltid innebära en och annan rörig tillställning.
Verkligen. Minns bara för att HIF var något slags tema, när de hade med sig påsar med äkta gräs bara för att göra någon jävla töntig markering. Själv så längtar jag till lördagen den 23:e när Geist tar emot mupplaget Varberg Boys, för jag ska säga vad Robin Tranberg har för nytt skit att sprida. Jag längtar oerhört. Jag känner att han är on a roll. Han svingade mot Pontus Jansson, han svingade mot Martin Olsson. Jag tror inte han är klar med den här försäsongen än.
Nej, det kan väl bli ett tema här. Robin Tranberg watch. Fortsätt. Ja.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.